Podplay.
Jag har köpt en ny säng, så jag vill egentligen inte gå någonstans idag, för jag vill bara mysa i min nya säng.
Hur är det, vad är det, medium mjuk eller fast?
Medium mjuk. På den tiden
medium
liksom mitt emellan mjuk. Absolut.
Mitt emellan är det. Och samma på båda.
Ja. Man kan,
jaha, ni har samma behov.
Vi har en enda stor bäddmadrass.
Ja, men man kan också välja olika, men nu ska jag inte hålla på och trassla.
Det kan man, har du och Pasha så
att ni har olika, för han har fast och jag har medium.
Aha, ni har olika preferenser.
Ja. För att han vill ha det med lite mera hårt. Han är ju van vid det hemifrån. Alltså där är det ju inte alls de här mjuka.
Nej. Det är alltså från när han var ung?
Från när han var barn.
Växte upp?
Ja, ja. Ja. Ja.
Och då vill man ju sova som man gjorde när man var liten.
Ja, ja.
Så är det. Men då kan vi aldrig byta sida.
Nej.
Vi måste ligga
byta
på samma
sida.
Nej,
men gör ni det? Det är inte intressant.
Jag tror inte några människor gör det.
Nej.
Jag tror att alla
även
människor...
om det händer lite saker, kan det hända lite saker.
Sen när man sover,
sen när man sover så hamnar man på så att säga rätt sida.
Annars,
ja, annars kan man ju vakna på fel sida.
Ja. Gunny.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. Och den här gången så är Martina och jag på Oaxens slip och lunchar på Bäckholmen på Djurgården. Mot slutet av avsnittet förekommer ett par korta musikavsnitt med den ukrainska kvartetten Daka Braka. Podden kommer från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi.
Vad är det jag ska ha, Martina?
Du ska ha grillad spetskål, är det?
Ja.
Med gremolata och smörstekta gula äppor.
Den kör vi på. Vad vill du ha då?
Jag kan nog tänka mig en lax.
Laxen?
Ja.
Absolut.
Grillad lax med sandefjordsås, spenat och kokt potatis.
Då slår vi till på de två då.
Otroligt lyxigt.
Och någonting gott att dyka till?
Ja, det vill vi.
Den här rislingen. Om man är sugen, en ganska torr risling med en ganska hög fruktma.
Ja.
875 gram på.
Ja, men vi tar den då.
Rislingen.
Det gör vi. Vi köper den. Ja. Tack. Jag firar ju min nya säng. Och ja, men,
vi är på axeln. Man kan inte sitta här och räkna kronor.
Man kan inte sitta här och säga, har ni singo?
Nej, precis. Det är ändå... Och dessutom är det krig alltså. Vi behöver tränka våra sorger.
Det behöver vi. Men det är det som är så bisarrt, för jag känner mig så uppåt idag.
Ja,
och det känns alltså... ju vidrigt att känna sig uppåt. Eller?
Varför känner du uppåt?
Jag vet inte.
Nej,
för mitt humör är på topp.
Ja, blev det när du kom in här, eller var du det redan när du... körde hit då?
Ja, det började nog när sängen var färdig. Och sen så kom jag ut. Jag har ju också förstått...
kan göra underverk.
Ja. Nej, men jag har också förstått att jag har en banal hjärna. Som reagerar väldigt starkt på ljus. Jag märkte det redan när jag var i 20-årsåldern. Och en enda gång gick på ljusterapi. För att jag fick en remiss till det av en väldigt speciell psykiater.
Som lite bröd.
Ja.
Så kommer jag med vinet.
Thank you.
Yeah. Och en riktning från Åsella.
Ja.
Som är en spätläset trocken. Så den är lite torrare.
Spätläset trocken. Skall.
Så att den funkar jättebra till spätskålen på plats.
Spätskålen menar du?
Spetskål. Nu fattar jag.
Nej, det var jätte. Det var så här,
det var ju så tråkigt. Tack, det är jättegott.
Men du. Ja? Jag har lyssnat på vad heter det? Daniel Sjölin och Erik Skylt.
Ja, det har jag också.
Podd som nu är mera, nu har gått i graven.
Ja.
Två män i en podd.
Exakt.
Och det är så sorgligt.
Ja, för den podden. den var så, alltså just det här att de, för det är inte första gången, alltså Erik Skylt utmanar ju Daniel något enormt.
Mm. Mm.
Och tycker helt enkelt att han har gjort fel.
Mm.
Som har valt att bli producent på just Lundströms bokrad.
Daniel Trolino som är författare och tv-profil och för detta medarbetare på Expressen Kultur.
Mm.
Och nu blir producent åt Marie Lundström på Sveriges Radio.
Mm. Och de typ bråkar, eller snarare Daniel. Det är inte mycket han kan säga. Erik säger ju bara, Daniel, att det är fel. Du är en programledare.
Ja, just det. Och han slutade ju så att säga på Expressen Kultur av samma anledningar som han nu så att säga börjar där. Alltså det är ju samma typ av jobb.
För han hade ju en ganska kort session, nämligen Daniel som redaktionsmedlem helt enkelt. Och redaktör.
Mm.
Och det, vilket Erik Skylt påpekar, att det är ju väldigt likt att vara producent. Man arbetar med andras material. Och det hatade du ju. Så varför ska du nu göra exakt samma sak igen fast på radio och tro att det ska funka bättre?
Ja. Nej, men det är fantastisk radio, den här sista avsnittet av Två män i en podd, tycker jag.
Det är så bästa jävla jag har hört. Spännande.
Därför att Erik Skylt är ju så ledsen över det här. De har ju en sån bra grej på gång. Liksom. De har
Jag tycker deras podd är skitbra.
Jättebra, för att de är också... Och jag blir inspirerad också. Jag tänker om vad vi kan lära oss. För de är ju... De grälar ju liksom.
Mm.
Eller åtminstone är de ju oense. Och du och jag faller varann i talet ganska mycket. Och vi kanske skulle öva lite på att vara...
På att gräla lite.
Gräla lite, ja.
Det är mest jag som behöver öva. Alltså jag tror att om jag vore mer grälbenägen så skulle vi ju gräla.
Mm.
Men jag har sånt katastroftänkande och nu när jag fäster mig vid människor.
Mm.
Fan, det där måste jag ändra på innan jag dör.
Ja! Och
då tror jag liksom, det här är, då kommer Gunilla inte vilja vara vän med mig mer om vi är oense.
Avsnitt 221. Alltså jag tror kanske inte.
Samtidigt som jag vet, nu ska jag säga det mest privata jag har sagt i den här podden någonsin. Jag kan säga om två relationer egentligen.
Mm.
Dels min bästa kompis Kalle Westerdahl, som skådespelare. Han och jag hade någon skärmytsling för 100 år sedan. Alltså vi har känt varandra i 25 år.
Ja.
Och så hade vi någon skärmytsling. Och då sa jag, Kalle, tycker du mindre om mig nu? När du har sett mig från en sämre sida. Nej, jag tycker ju mer om dig när jag har sett dig från en sämre sida. Så naturligtvis.
Just det.
Och det andra är mitt äktenskap. Att när jag slutade försöka upprätthålla en god stämning i varje enskilt ögonblick. Så blev det så jävla mycket bättre. Och det här är många år sedan. Men när jag började liksom vara mer jobbig. Motvals.
Ibland. Dig själv kanske?
Ja, men som man alltid är. Alltså man lever tillsammans dygnet runt, så det är klart att man har olika önskningar eller åsikter ibland. Och när jag slutade släta över, som jag har gjort i hela mitt liv, utan bara sa nej, nu vill jag att vi gör så här.
Ja.
Den här gången vill jag faktiskt att vi gör så här.
Blev det en vändning?
Nej, men då märker jag till min totala chock att då säger Niklas, ja men okej, jag förstår, vi gör så.
Du hade aldrig provat det?
Nej, och jag tror att det har att göra med att mina föräldrar var så instabila, båda två.
Just det, just det.
Så om man sa så till dem, kanske till exempel om man sa till min pappa, jag tycker inte om gröna lasagneplattor. Då låg han ju och grät med honom.
Oj, oj, var på den nivån.
Ah, ja.
Ja.
De kunde ju bli suicidala liksom, om jag inte tog ansvar för... Jag kommer att Karin Götblad kallade mig och Kristina för optimisten och pessimisten. För hon var, alltså redan när jag var pytteliten, hon sa alltid, gud, allting kommer gå åt helvete, allting kommer gå...
Ja. Att du staga upp det där.
Och jag stod bredvid så här, nej, det kommer gå jättebra. Och jag har ett förslag på en lösning. Och titta, där är en båt. Alltså så här, vad som helst för att liksom få det där dystopiska att lätta lite. Ja. Och då har jag ju bara...
Då vill inte du komma. Ja, just det.
På samma sätt som man vill fortsätta sova på en hård säng om man har gjort det. Så vill man ta ansvar för den goda stämningen om det är så man har levt.
Ja.
Om det är det man har lärt sig. Men å andra sidan kan man ju inte gå runt och reproducera sin uppväxt ett helt liv. Alltså jag kanske har 40 år kvar att leva. Ska inte jag liksom växa ur det där förr eller senare? Och jag börjar göra det.
Prova.
Lite. Men det är först nu, alltså det är först kanske det senaste året som jag faktiskt har börjat prova att ta strid lite grann med situationen. Och då märker jag, till exempel som i den här pjäsen som jag håller på med nu, där det var diskussioner mellan mig och dramaturgen. Nej, då la jag fram mina argument och då så sa, säger hon, nej men okej, skriv som du vill.
Och det är allting som du ska.
Alltså det är så gott. Och så underbart allting.
Och vinen till.
Oj, oj, oj. Explosion.
Gud, var var vi?
Vi var i...
Jo, att du skulle våga vara lite...
Bråka sådär som Daniel och, och Erik. För det är så himla kul också. Och de kommer ju aldrig till någon konsensus heller.
Nej.
Och då blir det såhär, okej.
Daniel, du sluta. Erik vill inte att de ska sluta. Erik tycker att det är ett jävligt dåligt beslut.
Ja, och också att Daniel gör fel mot sig själv.
Ja.
Då är ju Daniel rätt så bra ändå argument emot att han inte vill ha det här, att han hela tiden måste prestera och leverera på det sätt man måste.
Mm.
När man, nej men liksom när man har konstnärligt uttryck som yrke. Daniel och jag satt ju i samma boktipsarpanel på TV4 ett tag.
Mm.
Och det märkte man ju på både oss och Titti Schultz som var den tredje, hur såna här människor fungerar.
Ja.
Att man kommer till TV4, man sitter där i sminket, man står och dricker kaffe.
Mm.
Och sen så när liksom reklamen är slut och vi är ute i direktsändning.
Ja.
Då är alla tre som såna här vindhundar som... Nu gick startskottet och vi bara... Och den här boken är därför att... Och sen säger vi, så som Daniel sa i podden nu... Nej, men offentlighet spelar ingen roll för mig. Jag kan vara med i tv eller inte vara med i tv. Det är inte det som är viktiga. Utan det viktiga för mig är ju helt andra saker. Nej. Annars står man inte ut med sig själv. Men i själva verket så är det något med... Adrenalinet i, gå in i direktsändning och leverera, prata om en bok, vara maximalt rolig, ha ett dygn på sig, skriva en text, leverera den, bam! Och veta att det här kommer jag att få reaktioner på, det här gillar den som har beställt texten. Ibland så skriver den, oj det här var fantastiskt, jag är så glad att du skriver, för, inte alltid men ibland. Man har premiär på saker. Det är väl ingen jävla slump. Att av allt man kan göra. För att för många människor är det den värsta mardrömmen. Sitt och prata om en bok direkt sen tv. Alltså många skulle hellre skjuta sig.
Ja. Ja.
Så ska man göra det. Eller få kravet på sig att skriva en text jättefort om något. Kanske svårt. Och den ska inte bara vara passabel utan den ska vara svinbra. Också hellre att skjuta sig de flesta. Så är man en sån som gillar det, då får man fan stå för att man gillar det otroligt mycket. Annars utsätter man sig inte.
Nej.
Och att det att man, exempelvis som Dan som är programledare jättemycket. Det där, den där speciella känslan. Nej, det är inte skitsamma. Det är inte skitsamma. Daniel skulle inte lika gärna sitta i en bokklubb hemma.
Nej.
Som att vara programledare för Babel.
Men kanske inte är det underbaraste som finns. Därför att då har man så mycket, många som styr den. Men det här att sitta i en podd och bara prata fullkomligt fritt. Liksom. Vad är det som man, what is it not to like about this liksom?
Men säg en nackdel.
Nej, jag förstår inte en enda.
Säg minuset.
Och tjäna pengar på det. Tjäna pengar på det. Men det som är så jävla rörande med det här avsnittet som vi båda har lyssnat på, av Två män i en podd, som jag också tycker ni ska lyssna på, för det handlar, det är så avslöjande liksom också vad det är, för det handlar ju också om två kamrater.
Erik är ju ledsen.
Ja, han blir dumpad. Ja.
Och det finns ju någonting som är så uppenbart, alltså de är ju så otroligt lika de där två på ett sätt.
Mm.
För att båda är hyperintellektuella, de är liksom sådana som Pernilla Wahlgren och Sofia Wistam skulle inte förstå vad de snackar om överhuvudtaget. Det är liksom litterära referenser och
ja.
Referenser till olika grenar av filosofin, psykoanalysen och annat. Ja. Alltså det är liksom verkligen bildade samtal om egentligen fullständigt, om egentligen samma saker som Mello handlar om. Kärlek, självförtroende,
hjärtasmärta.
Hjärta och smärta. Vem är jag?
Mm.
Det är precis samma sak.
Mm.
Fast med en helt annan klangbotten.
Mm.
Mm. Och där är de här två männen liksom. Ingen av dem är... Det första jag tänker på när det gäller båda är på något sätt ändå lite oförlöst.
Ja, men ska vi släppa? Ska vi lämna det då?
Jag tycker det är tråkigt att podden är slut. Men
ja, jag ämnar säkert... för Erik.
Ja, kan inte han få en ny podd?
Vi får se. Fortsättning följer.
Men med det sagt så tycker jag att det här är fel.
Det är fel?
Ja. Mm. Det är fel för dig.
För mig?
Ja, jag måste säga det nu. Och det... Ja.
Varför är det fel?
Du är programledare.
Jaha.
Du är det. Du ska inte vara producent.
Alltså, kan jag säga...
Lyssna hur det gick på Expressen här. Att vara redaktör är att vara producent. Eller hur?
Ja, precis.
Det är att ta hand om andras texter. Göra dem så bra som möjligt. Det är att vara otroligt noggrann. Att vara liksom organisatör. Att vara administratör. Att vara... Att verka i kulisserna.
Mm.
Det verkar inte som det passade dig riktigt. Och sen så har ju du här på Expressen fått andra ytor där du har fått vara mer programledare.
Mm.
Det har blivit jättebra, eller hur?
Mm. Ja, alltså jag kan ju hålla med om att det vart... alltså jag... Så här. Jag tror... Det är som en ny del av mitt liv, en ny del av min självtillit här. Jag tror att jag absolut kan fungera som... Jag var jätteorganiserad i skolan till exempel och sådana saker. Men sen blev det här att jag skulle leverera i mitt liv. Och det var den som liksom, yttra mig och sådana saker, skriva böcker och liksom sådana saker. Och det tog, tror jag, allt. Det var ett test som jag gjorde under den här rekryteringsprocessen, det var... Så otroligt befriande, för jag insåg att men gud, här ska jag bygga ett program med innehåll och samarbeta med människor. Men det är inte jag som ska behöva vara den som till slut levererar själva orden. Liksom.
Nu tänkte jag gnälla lite över olika saker.
Okej, varsågod, börja. Mm.
Du får gärna säga emot.
Mm.
Du får gärna säga emot.
Ja, men jag vill höra gnäll.
Ja. Mm, okej. Okay. Det är ju så att jag har varit ute och rört mig lite grann nu eftersom allt har börjat, det vet du. Ja. Och då har jag bland annat varit ute och bott på hotell.
Oj,
ja. Ja, i Göteborg.
Ja,
mm.
Göteborg.
Men då har jag har upptäckt en sak genom åren här som upprepar sig på hotellrum. Mm. Och det är att de försöker kläcka nya idéer. Det går inte bara det här med säng, badrum med dusch och ett litet skrivbord. Nej, det räcker inte. Nu måste vi
tänka om,
rummet
tänka
är
nytt.
Ett koncept.
Exakt. Så att, och någonting som de experimenterar med, det är var badkaret ska stå.
Mm. Var, hur många ställen kan det stå?
Jo, tydligen fler än en. Ett ställe.
Ja. Okay.
För det senaste var när jag bodde på Avalon i Göteborg. Där har du och jag också bott.
Mm. Ha? Och där, det var inte där vi såg Ben.
Det var där vi träffade Benny Andersson i frukostmatsalen. Just det. Jo. Där står alltså badkaret i samma rum som sängen står.
Just det, det har jag sett på bild. Jag har aldrig bott i ett sånt.
Nej.
Alltså, men vadå, var kommer vattnet? Alltså är det liksom, var är själva...
Ja, det är vattnet. Ja, vattnet kommer ur en fantastisk, någon slags forsanordning i, som är integrerad i själva badkaret.
Ja, så det är inte att det, så det liksom, åker rör det, från taket?
Ja, jag vet inte. Det är bara, man trycker på en knapp så kommer liksom vattnet så här, så att säga.
Badet
som ett litet
du
vattenfall. Ja, men absolut. Det pockade ju på uppmärksamhet. Det måste man ju. Så när jag hade varit och sett den här operan då, som var Herr Arners penningar, och skrivit min recension, så belönade jag mig själv med en livbad.
Men hur mådde du då? Alltså hur kändes det? För jag har aldrig gjort det där. Alltså kändes det som en speciell upplevelse att du då var inte i ett badrum utan i själva...
Ja, det blev ju en speciell upplevelse eftersom min rumskamrat kunde liksom delta i mitt badande på ett annat sätt.
Ja, du hade en rumskamrat?
Men jag hade med mig en rumskamrat, ja, exakt.
Ja. Men fick den bada efter dig då?
Nej, den ville inte bada. Den var mer en slags badsällskap.
Men var var din rumskamrat medan du badade?
Ja, lite här och där.
Men ändå i rummet?
Ja. Men vad skulle du göra?
Jag måste backa det här bandet. Mm. Och badkaret var ett vanligt badkar?
Ja.
Vet du någonting om tanken bakom det här att badkaret inte
Nej,
ska vara badrum?
Nej, jag förstår ingenting. Och grejen är att det som då är, sen finns det ju då en separat toaavdelning.
Man måste inte bajsa där, framför sin rumskamrat.
Nästan. För att där i den här toaavdelningen, där finns det en liten dusch också. Men den är liksom bara avskild genom en frostad glasdörr som inte går ända ner till golvet. Utan det är liksom som en liten glipa hela vägen. Om du förstår vad jag menar. Så att om man ska gå på sen om man ska gå på toa. Då är it's in the open om man säger så. Så att jag blev ju så förstoppad av det här. Vi provade.
För helvete inte bajsa.
Nej, men jag tänker, vi är ju ändå så här goda vänner, vi känner varandra. Vi är inte så generade för varandra. Men det går ju inte.
Nej,
man kan inte
lägga någon sorts
så,
gräns.
Nej, vi löste det här genom att det var OS då, så vi slog på något skidlopp under tiden på högsta volym på TV, så att vi ändå kunde alltså, heja. Så vi ändå kunde, men nej, jag var inte bra i magen efter den här vistelsen. Allting hörs.
Nej. Vänta, jag måste, det pågår en kamp inom mig.
Ja. Du,
för det här med, jag kan till nöds förstå. För att jag har liksom vänner som har lagt upp på Instagram när de har varit på såna där hotell som har det där med badkaret.
Mm.
Okej.
Ja,
det kanske är en lyxig känsla.
Ja, att man kan hoppa mellan badkaret och sängen på
sängen plastglöt.
Man torkar i luften på väg till sängen kanske.
Nej, men det kan vara lite, alltså det kan vara någonting som kärlekspar gillar på något sätt som inte ens orkar tänka ut. Eller så kan det vara att jag skulle nog känna mig lite som Joakim von Anka. Alltså jag tänker mig att det är sånt som Joakim von Anka skulle kunna gilla.
Mm.
Inte nog med att han kan simma i sina pengar utan även kan han
i
hoppa
sitt sovrum.
I från sängen. Alltså man kan kanske hoppa från sängen ner i bort. Okej. Det finns olika skäl att man kan gilla det där. Det förstår jag. Men när du då kommer in på det här med toaletten och att det inte ska finnas en normal...
Nej.
Att det inte ska vara ett separat rum där man kan stänga en dörr. Varför det är bättre förstår inte jag. Jag förstår inte det. Alltså vad är vinsten? Socialt, sexuellt, hotell, rumskomfortsmässigt berätta för mig varför det är bättre.
Ja.
Att toaletten inte ska vara ett eget rum.
Och dessutom. Det här är ju ändå ett hotell. Det är inte bara romantiska par som
tror över
det, utan det är ju såsom folk som ska jobba. Barn? Ja, och folk som ska jobba.
Recensenter.
Men finns det ett skrivbord? Åker... Finns det ett skrivbord?
Finns det inte?
Nej. Nej. Finns det inget skrivbord? Finns en liten... Man kan fälla ut en skiva. Och så kan man då köra under den här designfåtöljen. Så att, vilket gör... Ja, vi är jättenöjda.
Alltså, det var så gott.
Ja.
Fantastiskt.
Jättegott.
Önskar ni kika på någon efterrättsmeny? Vill ni ha kaffe eller sitter ni och njuter av...
Vi njuter lite av vinet och sen håller vi av kaffe, tror jag.
Ja, kaffe var ju supergott. Så här vanligt bonkaffe kanske.
Ja.
Se bara till sen när ni vill ha det.
Tack snälla.
Det gör vi. Tack. Jo, men precis, så att man sitter liksom så, du förstår, nersjunken i en fåtölj och skriver.
Det går ju inte heller, vet alla, nej, som jobbar med att skriva.
Nej, bort med
man
det.
Man måste ha en skrivbordsstol.
Ja, det måste man.
Som är ergonomisk.
Så sluta och tänk så mycket nya idéer. Med
men jag skulle verkligen vilja, alltså jag kan ta på mig att följa upp det här.
Ja.
För att jag skulle vilja veta... Jag skulle vilja för första gången i mitt liv göra ett journalistiskt uppdrag.
Okej. Okay. Ring, du, kolla upp det till nästa gång. Vad de har, hur fan
jag ringer Avalon då, för att det är det hotellet vi vet som har det här, och frågar.
Det här kommer bli karaktärsdanande för dig.
Alltså de i receptionen kommer inte veta, utan de måste koppla mig till någon. Ja.
Så det är också ansvarig. Det är ju ett väldigt... Det sprakar ju hjärnan på den som har det här hotellet. För att det är konst överallt. Det fanns en Lars Lerin bland annat.
Oj, en äkta Lars Lerin.
En äkta.
Oj.
Så, ja, det är en konstsamlare som har allt möjligt. Det enda Lars Lerin.
Får jag säga att jag ringer från Expressen?
Ja, det får du göra.
Hej, där är Martina Montelius. Jag är medarbetare på Expressen.
Ja.
Jag har en fråga.
Men det kan ju vara lättare också att bara säga hej, jag heter Martina Montelius. Jag har en fråga. Måste vad egentligen?
Men kan de på i receptionen koppla mig till typ chefen?
Ja, jag bara har en fråga angående...
Era toaletter. Jag kommer ta reda på det här.
Prova.
Ja.
Vad kul. Det andra jag retar mig på, det är Allt för Sverige. Har du sett det någon?
Jag har aldrig sett det.
Det är ett tv-program.
Jo, jag kanske har sett snuttar, men inte till.
TV-program. Där svenska amerikaner eller amerikansvenskar kommer till Sverige. Och så får de då tävla om att få träffa sin släkt. Ledda av Anders Lundin. Du har aldrig sett det här.
Det här är det mest
tillfredsställande. Om man känner sig lite så här svag i sin svenska. Så här, vi är väl ingenting. Vi här i Sverige. Det är väl ändå ingenting att ha. Då ska man titta på det. För man får så mycket bekräftelse. Nationell bekräftelse.
Alltså Sverige är ju ett helt, helt apart land egentligen.
Det är det ju.
Vi är ju helt särskilda.
De här människorna älskar ju Sverige från det. De kysser ju marken när de kommer.
Men är det då många av dem som aldrig har varit i Sverige?
Ja, ja. De är ju då ättlingar från emigranter.
Mm, från typ Kristina från Duvemåla.
Ja, det är deras barnbarns barnbarns barn. Mm. Och då får de ju då tävla då, och priset är att få en total släktupplevelse.
Mm. Men då måste ju, vilken kanal det nu är det här visas på?
SVT.
Ja, då måste ju de ha kollat först på alla de här släkt. Alltså,
det är ju ett ganska grundligt arbete gjort. Och de flesta får ju, de får allihopa ett hum om sitt ursprung. De får liksom ett dokument om, du kommer från det här, din farfars farfars farmor bodde i det här torpet. Och, och de gråter och gråter och gråter. Det är så.
Men då är det bara de som vinner som verkligen får träffa.
Ja, just det.
Eller de andra kanske kan fixa det själva.
Det får de fixa bäst de vill. Ja. Men precis. Vinnaren får träffa hela tjocka släkten.
Men då får vi förstås se det.
Och... Mitt klag handlar om de här tävlingarna. För de ska ju då tävla om att få det här åtråvärda priset.
Otroligt konstigt program.
Otroligt populärt.
Ja, nu måste jag ju kolla.
Väldigt höga tittarsiffror.
Okej, okay, men vad går tävlingarna ut på?
Ja, det är det. Tävlingarna är under all kritik. Det är som att alla pengar för den här produktionen har gått till släktforskning. Och sen har det inte blivit några pengar över för själva tävlingarna. Så tävlingarna är på den här nivån som man själv kanske ordnar på någon midsommarafton någon gång.
Typ hoppa säck och sånt.
Typ sånt. Typ hälla saker i en hink. Eller räkna ut hur många bönor det är i en glasburk. Den typen av tävlingar.
Sånt där som Harald Troy tycker kunde leda förr i världen.
Ja.
Men vänta, Gunni.
Ja.
Men då var det inte tävlingen var det typ som kunskapstävling om Sverige typ. Som man kunde läsa på eller något sånt.
Ja, det hade väl varit någonting. Eller att man, ja men att det blivit någonting som var spännande. Ett program handlade om jakt. Sådär. Alltså, det är ju en grej.
Det är ju ett Sverige-ämne.
Ja, precis. Ja. Och då fick de prova att gå ut i skogen och fick prova ett gevär och liksom fick de prova att locka fram fåglar.
Men de här är ju från USA, det är ju liksom...
Ja, det var...
En vapen.
Det var ingen grej.
Stat.
Nej, precis. Det blev en väldigt pinsam situation faktiskt när de började ta in det här om vapen. För det visade sig att det var en av dem tävlande och så var väldigt pro... Vad det heter? Vad heter den rörelsen?
En National Rifle Association.
Ja, exakt. Ja.
The right
alla
to...
Alla måste kunna försvara
to
sig.
To own a weapon.
Han var väldigt såhär, det var kompromisslöst liksom. Alla det känns som att de bara ströpte.
Men de har ju ett helt annat förhållande till vapen än vad vi har.
Jo, men det fanns någon i det här kollektivet, amerikanerna som verkligen inte tyckte om vapen överhuvudtaget.
Men nej, det måste ju väl mycket mer generöst vilka som får ha vapen i USA.
Ja, det är ju det.
Här
ja.
Måste vi typ... Det är enorma krav.
Ja, det är det. Men då fick de i alla fall ut i skogen där de lockade till sig lite fåglar. Inga djur kom till skada, kan vi säga. Men,
så de lyckades inte döda ett enda djur?
Nej, inte ett enda dött djur.
Men det glädjer mig.
Men själva tävlingen var inte det där att pricka ett djur. Utan själva tävlingen var att identifiera... identifiera vissa liksom vilda djur i Sverige genom att man gick runt i någon slags buskage där det hängde, någon hade liksom hängt ut så A4-papper med klänypor där det stod så här: järv, älg.
Men det där är ju på riktigt så det var på mina barns text. Förskola.
Stod med text stod det. När på dina barns förskola så var det förmodligen en bild på ett djur i alla fall som man fick identifiera. Nej. Här var det bara
att stod det bara. Men what's the point då? Vadå? Vänta Gunni, backa bandet igen nu. Du menar?
Ja.
Att de här amerikanerna får gå ut i ett buskage och sen så hänger det lappar där det bara står djur. Bokstäver.
Ja, exakt.
Men vad lär de sig av det?
Eller nej, ingenting.
Men de kan ju inte ens läsa svenska. Nej. Vänta. Men hur gör man när man vinner den tävlingen?
Det var lite så himla...
Ska de försöka leta reda på en järv?
Det var ett dyrt papper. Det var liksom bara...
En A4? Alltså en sån här kopieringspapper?
Ja, det kändes så. Ja.
Men varför? Va?
Nej.
Alltså, men de kan ju inte... Ska de då försöka... Alltså hur vinner man den tävlingen? Man vet vad en järv är.
Nej, man vet
inte. Men gud vad konstigt.
Ja, jättekonstigt.
Och så står Anders Lundin bredvid och försöker liksom lätta upp stämning.
Ja, efter det. Ja. Så är det.
Oj.
På sin,
det låter som ett skolengelska. Otroligt...
Ja.
Yes, hello.
Yes.
Välkommen till Sweden.
Ja. Men det är nästan...
Do you know what we in Sweden call järv is?
Exakt så låter det. Exakt så låter det.
Nej, men nu blir jag igen. Alltså, nu...
Du måste se det här.
Ja, det måste jag. Ja. Det står liksom och väger sig. Vad är konstigast? Det här att man ska få bajsa på ett hotell på ett normalt sätt. Eller att det ska hänga A4-papper där det står järv i buskage. Och det är ett tv-program.
Nej, jag retar mig på det. Du får gärna säga emot.
Hittills,
men det är härligare att du bara bejakar min irritation.
Amerikanerna ska nu på tid orientera sig runt en bana och memorera djur som är fridlysta i Sverige. Vid skjutvallen gäller det sen att komma ihåg vilka djur det var. För skjuter du ett fridlyst djur blir det tidstillägg. Och de två med längst totaltid måste alltså lämna allt för Sverige.
Då kommer det nästa. Då kommer det nästa. Frisyrfixet i tävlingen Kontrapunkt. Mm. Alltså mängden timmar det läggs ner för att Ella Petersson och Eva Bäckman.
Nej, men det där
ska, jag vet inte, det måste ju ta alltså en dag.
Nej, men det är helt sanslöst. Och det där var ju en grej som du och jag höll på med när jag var med i deras julspecial.
Ja, ja.
När du smsade mig. Jag försökte
fuska. Jag tror
aldrig
vi tog med det.
Nej.
Du vet.
Ja. Nej, jag försökte fuska. Det var en jätterolig upplevelse i alla fall.
Ja.
Det var jag och Lasse Åberg. Och
just det. Dem. Jo, det har vi pratat om i podden.
Ja. Men i alla fall, då var... För då minns jag, då satt ju Eva Bäckman där med den här extrema frisyren.
Ja.
Som inte ens... Alltså håret ser inte längre ut som hår.
Nej.
Utan det ser ut som någon extremt avancerad hatt.
Ja. Och grejen är att det är ju bara frontbilder på henne. Så den syns ju här. Den syns ju inte heller.
Och när jag var med så hade hon också någon form av kimono på sig.
Ja.
Och så satt hon i en... De hade byggt upp liksom en domarpulpet typ. Och sen programledaren då.
Mm.
Men det jag minns också var just upplevelsen i sminket. Därför att det är ganska olika.
Ja.
Med olika smink.
Ja.
På TV4. Men där har jag varit. Men där kan man välja liksom.
Ja.
Ska vi rocka loss lite idag? Mm. Ska vi köra lite lösögonfransar bara för att toka till det? Eller ska vi köra vanligt smink? Och det beror lite på också hur mycket tid man har på sig innan det är dags. Bla bla. SVT är väldigt basic. För det mesta. Men... I Kontrapunkt, jag tror fan att jag satt i sminket 45 minuter. Alltså vi skulle ju alla vara råstylade.
Ja.
Lasse Åberg slapp faktiskt.
Ja, vad skönt.
Han hade inte lösögonfransar. Men nej. Vi andra, det var som att vi skulle vara med i Fröken Sverige. Jag och Stina Wolter och Helena von Zweigbergk och någon mer.
Mm.
Alla kvinnor var liksom... Vi var ju precis drag queens. Men vad är det för Kontrapunkt? Det är också det enda program. Så var det inte ens när jag var med På spåret.
Nej.
På spåret fick jag bara vara med i. Alltså jag vet att en del test... Alltså kör test. Men det gjorde inte vi. Alltså fick man välja.
Nej, du fick inte... Det var ingen audition.
De sa, vill du göra en testrunda eller skiter du i
det? Är det sant?
Och sa, nej men jag hinner inte åka till Göteborg.
Men gud, Nina Lekander, hon fick ju provspela.
Det behövde inte vi. Fast hon var med långt tidigare tror jag.
Eller? Hon var inte med, hon kom inte med.
Nej, vi behövde aldrig prova något.
Nej, men det var inte på jul.
Men däremot, inför det här Kontrapunkt julspecial.
Ja.
Då var det ju egentligen meningen att jag skulle testa.
Jaha, det var egentligen meningen.
Ja. Sen var det något som gjorde att de sa att nej, men för de som inte liksom har tid att ta sig till en studio och göra det här så kan vi också göra det per telefon.
Mm-hmm.
Och jag hade någonting att jag var så otroligt tidspressad.
Jag har inte tid att svara på den här frågan.
Jag var tvungen att göra det. Men jag sa att
ja.
Vill ni kika på designen?
Ja, bara lite kaffe.
Jag skulle gärna vilja ha så här helt vanligt kaffe med mjölk.
Mm. Ja, är det?
Tack.
Men då var det helt fruktansvärt. För då var det en i och för sig otroligt sympatisk man som jobbade på redaktionen på Kontrapunkt som ringde till mig då och skulle ha typ läxförhör med mig. Och just då var jag på tunnelbanan i någon fruktansvärd situation. Alltså jag när det gäller stress.
Ja.
Jag var på väg mellan två möten eller sånt där.
Ja.
Och då när jag stod där i tunnelbanan så började han korsförhöra mig om kultur. Och den enda fråga jag kommer ihåg, den var: vilket land tror du har rekordet i antal Nobelpristagare i litteratur? Mm. Då trodde jag Frankrike.
Ja.
Rätt.
Ja.
Det var faktiskt rätt.
Okej. Okay.
Jag nästan gissade. Men, jag, men annars så... Och så var det massor med andra jättekonstiga frågor. Ja. Som jag eventuellt hade kunnat om jag hade varit i en lugnare miljö.
Ja.
Men inte just under min hjärna brann. Och sen... Jag kommer inte ihåg hur många frågor det var, men det var ganska många. Och sen så här, ja... Du ligger du ligger ungefär på medel.
Men vi vill gärna ha med dig i programmet. För det är så roligt.
Eller någonting så här. Ja, men hade det varit katastrof att jag inte kunde någonting,
ja,
då hade jag kanske inte fått vara med för, då, för min egen skull.
Just det.
Men nu så med en årsmån passerade jag. Men sen var det flera av de där frågorna som jag kom på precis efter att vi hade slutat. Så ungefär som när du och jag får googla namn och
ja,
sånt.
Ja.
Så kom vi på det, men självklart. Ja. Men då kändes det ju aspinsamt att ringa upp.
Ja, just det, jag kom på det. Jag Nej, det går inte.
Och så var det så märkligt, för att Loa Falkman kom in och sjöng mitt i alltihop.
Ja.
Allt med den där upplevelsen var...
Jättekonstigt.
Jättespeciellt. Och sen också... Kalle Moreus kom ju sist av alla, hade kört bil själv. Och... visade upp alla sina elgitarrer. Sina Volter hade någon One Piece på sig och pratade bara om sig själv. Jag berättade för Lasse Åberg att jag alltid har trott att jag är hans dotter, för att jag är så lika. Jag blir jätteglad.
Ja.
Helena var Helena, hon är alltid snäll.
Ja.
Men så var ju det att vi fick en julbord också. Mitt i sommaren.
Men det var de här extravaganta, de här Petersen och Var de med?
Det var ganska likt hur Fredrik Lindström och Christian Loke är.
Ja, ja. På sin kant.
Ja.
Okay.
Fredrik Lindström och Christian Loke stod ju i princip bara tryckta med sånt här rådjur i bilykta uttryck mot korridorväggen.
Jaha.
Fredrik Lindström blev lite så här mer...
Ja.
Lösläpp när vi hade middag sen och sånt. Men Christian Loke var i princip skräckslagen hela tiden. Ja, men det var som en människa som är paralyserad av skräck för socialt umgänge.
Okej, vad intressant.
Ja, och det var lite så, eller så här, båda systrarna Beckman är ju jätteokomplicerade på ett sätt.
Ja,
men det var någonting, jag tror att även du och jag skulle påverkas av att ha en sån där frisyr.
Ja, just det.
För Eva Beckman lösgjorde sig egentligen aldrig från sin pulpet.
Nej.
Alltså det var inte att hon sen, typ om det var paus eller om det var någonting, att hon då hattade runt och åt bulle i greenroomet eller
nej,
något.
Nej.
Utan hon satt liksom som att hon var kedjad med den pulpeten och tronade.
Det är jobbigt att ha sån.
Och så sa hon så här ner mot oss andra och så här: vad trevligt att ni var här. Alltså hon var nästan inte som en riktig person, utan hon var mer som ett monument. Jag har aldrig varit med på sånt.
Nej.
Jag tror inte det hade så mycket med henne att göra, utan det hade bara att göra med, men ta dig eller mig och sätt på oss en sån där frisyr och en pulpet, så kommer vi inte heller att kunna bete oss som oss själva. För att det är
jättebra
konstigt.
Skyddsutrustning är det ju, på sätt och vis.
Verkligen, det är som en rustning. Nej, det är det konstigaste tv-program jag har varit med i.
Det är väldigt
konstigt. När det gäller allt runt omkring, och när det gäller formen för det. Att det är liksom highbrow på något sätt, och samtidigt så är det RuPaul's Drag Race. Det är som en korsning mellan RuPaul's Drag Race och Fråga Lund. Så varför? Vem har hittat på att det är jätte...
Ja.
Vem har hittat på att det ska vara så?
Du får ringa.
Vem har hittat
på? Det är det andra samtalet.
Ja. Ja, men jag
hittade
vill
på att det blev exakt så här. Vem hittade på att... båda de här program, alltså domaren och programledaren också skulle peppra sina Instagram med bilder av sig själva innan, alltså så här, i sina olika outfits. Vem hittade på det?
Och grejen är att programledaren går ju ändå omkring, alltså hon har ju så här en koreografi som en vanlig programledare.
Ja.
Medan Eva är som Kristina Schollin i Macbeth, eller
har du varit sett den?
Nej.
Nej,
jag har bara sett bilderna.
Ja, okay.
Och jag ska inte...
Kommer ner ur luften. Ja.
Jag kommer se den, men...
Ja, vi kanske ska...
Ja. Mm. Nej, men det är det. Jag retar mig på hur Pernilla och Sofia pratar med. Men fortsätt, vad har du på din lista?
Varför är det svårt?
Varför jag retar mig på det?
Ja. Varför är det svårt att prata om det?
Nej, det är inte svårt, men det är irriterande. Nej, det är inte svårt, men jag vill inte avbryta din irritationslista.
Jo, men det kan du väl göra. Kan du göra det bara kort, liksom? Du kan ge oss en lite, fresta oss lite.
Pernilla, som har levt med teater i hela sitt liv, går och kollar på Macbeth, då Hannes medaljens solins uppsättning, för att hennes mamma är med.
Ja.
Och ska då berätta för det om det för oss. Vi stämmer deras podd och säger då: det här är ju en Shakespeare-pjäs. Nu är grejen med den här föreställningen att de har inte med ett enda ord Shakespeare.
Mm.
Alltså,
ja, just det.
Det är en tolkning.
Ja.
Men ändå berättelsen, tänker jag, Pernilla. Och så här, jag var beredd på att det skulle vara mossigt för att det är skrivet för så många hundra år sedan.
Mm-hmm.
Men så upptäckte jag att jag blev så gripen av själva föreställningen.
Mm.
För sig, det vill inte att reta sig på. Men nej. Just det, Pernilla säger, men jag trodde det skulle vara mossigt för det var skrivet för länge sedan.
Ja, nej gud. Så
och då tänker jag så här, nej, Pernilla,
nej, men då är man
varför...
aldrig på teater.
Men hon har ju vuxit upp med teater.
Ja,
för sig...
inte det. Nej.
Och det andra är just det här att, Pernilla Wahlgren har hybris. Jag skulle också vilja se den föreställningen. Precis som vi såg hennes förra, kort, glad och tacksam. Ja. Men... Pernilla tjatar, hon har tjatat nu i minst två avsnitt om att men det är klart man kan gå på tunga dramatiska föreställningar, men egentligen så behöver ju människor bara skratta. Då tänker jag, men Pernilla, det är ingen motsättning.
Nej, verkligen inte.
Det är liksom inte, antingen går man på en tung, det som Pernilla kallar det för tung dramatisk, vad nu det är.
Ja.
Och då deppar man över mossiga saker. Eller så skrattar man. Alltså, vad fan, man? Vad fan? Och där blev jag sur.
Ja, ja.
Och jag var jättenära att skriva. Alltså, jag har ju som princip att inte skriva i kommentarsfält.
Ja.
För det leder aldrig till
nej.
Bra. Men jag var jättenära att skriva så här i Pernillas kommentarsfält. Vet du att Shakespeare... Apropå något annat vi pratade om nyss. Vet du att Shakespeare skrev om precis samma saker som du och Sofia pratade om i podden?
Mm.
Kärlek, sorg, död.
Just det.
Sjukdom, oro och mer kärlek.
Mm.
Det finns en anledning till att saker fortsätter att bli.
Ja.
Ah, ja.
De är eviga, va? Okej. Hade jag något mer? Jo, men det... Ja. Det är lite mer... Det är lite djupare, kanske. Ännu lite djupare. Men det är den sjunkande känslan jag får när jag slår på Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Och de pratar om fenomenet krig.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Krig som tema i ett samtal i Filosofiska rummet.
Det är fullt möjligt att föra ett legitimt krig, oavsett om kriget är rättfärdigat i sak eller inte. Det är liksom den traditionella förståelsen. Det finns en revisionistisk och reduktionistisk förståelse som har vuxit fram med de senaste, vad kan det vara, 20 åren i alla fall, som snarare handlar om att nej, men ett krig kan inte föras. Man kan inte argumentera för att ett krig är rättfärdigat om det är orättfärdigt. Liksom att det inte finns, liksom att det inte uppfyller de här initiala kriterierna som ad bellum stipulerar. Och det, alltså jag tänker att det här väldigt mycket handlar om en ansvarsfråga. Och den tidigare traditionen så lägger man primärt ansvaret på de politiska ledarna och menar att soldaterna inte har så mycket ansvar för de följbara order. Det utmanas i den andra, liksom den mer revisionistiska positionen, där man menar då att soldater har också ett ansvar i hur man agerar och vad man gör.
Jag tänker ju precis det du säger egentligen. Alltså, vi har de här reglerna som ska förhindra att vi kommer till krig, och det är ju Jussad Bellum eller FN-stadgan. Men när vi väl har klivit över och vi har det där kriget som egentligen ingen vill ha, då ska ju krigets lagar ticka in, Jussin Bellum. Och de ska ju se till att krigföringen blir så humanitär som möjligt. Och det intressanta där är ju tankevurpan att där, ursäkta uttrycket, men vi bryr oss ju inte om kriget är rättfärdigt eller orättfärdigt, utan där handlar det bara om egentligen att få upp skyddsnivån. Och det innebär är ju den här distinktionsprincipen vi pratade om förut, att det är de definierade militära målen som är det vi får angripa, det vi får agera emot. Och det innebär ju andra kombatanter, det vill säga soldater.
Nej, men alltså, de säger ju en massa bra och intressanta saker, men jag får ju liksom en slags mardröms... Jag ser liksom en mardrömsbild framför mig där det står två så här filosofer och liksom diskuterar över någon slags skyttegrav. Förstår du vad jag menar? Alltså folk bara dör runt omkring dem och de står
och
bara... Ja. Liksom så här, det här är ju väldigt förenklat, men så här, vad är krig för dig? Så.
Krig i filosofiska termer.
Ja.
Olika definitioner.
Ja, nej. Det är alldeles för verkligt för att abstraheras nu.
Ja, men det är ju som att stå bredvid liksom en sörjande familj när någon just har dött och säga, vad tror du händer efter döden?
Ja, eller så här. Ska vi diskutera sorg som filosofiskt begrepp?
Ja, medan folk gråter.
Ja, nej.
Det är känslokallt.
Ja.
Det är otäckt.
Jag bara kastar mig på avstängningsknappen.
Men man kan teoretisera när man har... Alltså det är en typisk sån sak som man gör när det har gått tid och man har liksom sätta saker i perspektiv.
Ja, det kanske inte är fel. Jag bara säger att jag klarar inte av den typen av samtal nu.
Men det blir ju också, när man gör ett radioprogram så blir det ju att man på något sätt kapitaliserar på kriget. Inte i ekonomiskt hänseende i första hand, utan mer att man använder det som en yta för att posera med sin intelligens. Och det är inte riktigt smakfullt, känner jag.
Det är för tidigt.
Det är för tidigt för att det är folk som just nu i denna sekund dör faktiskt i krig.
Ja, det är det.
Nej,
det var, så, det var saker jag har irriterat mig på sen vi såg sist. Men sen vi såg sist har jag ju också tittat på alla avsnitt av The Kominsky.
Alltså måste du ha gillat den?
Ja.
Mycket bra skådespelare över hela brädet skulle jag säga.
Ja.
Jätteintressanta relationer och roligt med äntligen en serie om en teaterlärare. Och lite sådär alltså, skådespelare som inte blev Michael Douglas. Nej, alltså, Michael Douglas spelar ju honom, men hans rollfigur är ju inte alls Michael Douglas.
Nej, det är det ju inte.
Utan en mycket mindre lyckad.
Men också en serie om gamla gubbar är det ju. För prostatabesvär.
De har ju jättemycket fysiska problem.
Och de dör liksom.
Och håller på och dör och det är olika... Alltså, livet är precis så jävla banalt som det är. Och samtidigt så har de den här fantastiska relationen också med den servitören de har på sin restaurang.
Ja, han är en servitör som liksom stapplar fram.
Han kan knappt röra sig.
Nej, inte det. Men det handlar ju väldigt mycket om åldrande. Det gör ju det. Men det handlar ju också om att... teater, scenspråk handlar det ju om.
Ja.
Man så det är en sån underbar blandning.
Men jag tänker man behöver aldrig ha varit på teater för att kunna ha behållning än, liksom av de här scenerna där han ska undervisa sina elever.
Nej, just det.
Utan man förstår ju ändå och vad han vill berätta.
Ja, de håller ju, det är ändå liksom en amerikansk Netflix-serie. Det blir aldrig så intellektualiserat så att vi inte hänger med.
Och det behöver inte vara heller.
Det behöver inte vara.
För att de lyckas ändå få in dem där. Det känns som att bra tv-serier är så hela tiden. Att man anpassar sig på något sätt. Man viker sig för Netflix.
Ja.
Kraven på omedelbarhet. men man lyckas skohorna in intelligensen.
Ja, det gör man. Just det. Just
man det. Lyckas så här infiltrera tv-serieformen med någonting som faktiskt är intressant på riktigt.
Ja.
Men då krävs det att de som har gjort det är så, här, så pass smarta. Och han är så bra skådespelare.
Jättebra. Och sen är ytterligare liksom en ytterligare kvalitet som man adderar till det här, det är ju att det dyker upp liksom åldrade skådespelare.
Ja.
Som till exempel hon som spelade mot Michael Douglas i Rosornas krig.
Just det!
Hon heter Kathleen Turner.
Som är hans Rosornas ex-fru. Krig. Ja, gud ja.
Ja.
Och nu spelar hon Michael Douglas ex-fru.
Ja.
Hon är så bra.
Hon kommer, och det är knappt som man känner igen
henne. Hon var ju på 80-talet framförallt.
Djup röst.
Hon har säkert rökt och druckit whisky.
Ja, hon är liksom inte, alltså den här flamboyanta blondinen är liksom ett minneblott. Nu här kommer det någonting annat, va?
Ja. Vilket är så bra för en skådespelare.
Det är skitbra, och de, det är så häftigt att det är de två som är ett gammalt par.
Ja, så liksom. Ser man att de älskar varandra på något sätt.
Ja. Och, det, och sen även gammal Falcon Crest primadonna som heter vänta. Susan Sullivan från Falcon Crest, som är ju vad heter hon, Eileen heter hon, va? Som var gift med Michael Douglas bästa kompis.
Ja.
Ja. Hon dör i cancer. Mm. Men hon är ju med och spökar i den här serien. Men det är också någonting häftigt med det, att det är liksom, vad har jag sett henne? Jo, Falcon Crest. Det är så fint.
Då finns de där, och de är ju såklart säkert i Los Angeles eller någonting, på något sätt den världens motsvarigheter till såna gamla skådespelarkompisar, ja, som Kalle Westerdahl och Johan Wahlström.
Ja, eller Kristina Schollin.
Ja. Det är liksom den världens Kristina Schollinar.
Ja, ja.
Och så får de vara med och göra de fantastiska rollerna.
Ja.
Så att det är ju...
Nej, men det är så mycket med den här serien. Och dessutom är det en massa livsvisdomar och liksom...
Massor.
En massa jättebra handfasta råd till skådespelare också.
Ja. Jag får dessutom mindre dödsskräck av att se den.
Får du det?
Ja.
You know, I wake up every morning, my first thought is, what part of me is not working today?
Can I tell you a secret?
Sure.
Sometimes when I laugh real hard, I fart a little.
Oh, please, you're still young. Wait till you're my age. Every time I sneeze, I hear rattling around in my hips. It feels like a foreign object broken loose.
Yeah, we are passengers on boats slowly sinking.
Your boat is slow? I'm like when the Titanic was pointing up.
I'm just worried if they take out my prostate, I'm going to lose my sex drive.
You still have a sex drive?
Yeah. I mean, I think I do.
Eller jag får mindre dödskräck successivt överhuvudtaget.
Ja. Ja, det kan man verkligen behöva.
Nej, men jag tror utöver det här med ljusterapi så,
ja,
så känns det väldigt bra för mig att bli äldre. Mm. Jag tycker om det. Jag, även om mitt liv inte har gått spikrakt liksom framåt och blivit bättre och bättre och bättre, så enkelt är det ju inte. Men däremot så har jag blivit en mer och mer resilient och stabil person ju äldre jag blivit. Jag saknar inte ungdomet skit.
Nej.
Och då har man inte, alltså jag är ju inte ute och fiskar efter karar eller utforskar, jag vet inte vad nu folk gör. Jag har ju inte sagt att jag ska åka till ett tantraläger i Skokloster. Eller vad gör folk? Jag vet inte. Vad håller alla
på
med?
Gå på swingersklubb.
Nej, utan jag ser fram emot att mysa i min nya säng. Så, nej. Och jag tror att mycket av det har att göra med att katastroftanken är nästan av nödvändighet. Om man har privilegiet att inte då vara utsatt för krig, eller andra sådana katastrofer som inte går att överhuvudtaget föreställa sig. Man har inte varit med om det. Man lever i ett stabilt samhälle, då märker man efter ett tag att nästan allting ordnar sig. Alltså nästan allting ordnar sig ju. Och om det inte gör det, alltså den enda definitionen av inte ordna sig är väl egentligen att man dör.
Mm.
Men då när man väl är död så vet man ju.
Då märker man inte det.
Nej, då är man ju död, alltså varför ska det vara? Alltså, och vet du vad jag börjat tänka också? På senare tid, senaste året så har jag börjat tänka så här. Jag leker på något sätt att döden är som en föräldragestalt som säger till mig så här, men du kommer att få, alltså ungefär som när man ska gå på kalas, man är barn och man är rädd för att gå på ett kalas för att man är rädd att inte få vara med liksom eller något sånt där. Så säger, men du kommer ju hem sen. Det här är bara en liten stund. Och du kan till och med komma hem tidigare om du vill. Alltså det är ingen fara. Det här är bara en liten stund. Så kan man ju tänka om livet också. Att förr eller senare får man ju dö. Alltså det här var ju väldigt...
Jag hänger inte med riktigt.
Nej, jag tror det är dags för mig att ta en ciggis. Ja, jag bara tänker så här.
Ja.
Förr eller senare, när man är död.
Jag kanske bara är trög.
Nej, men jag bara tänker så här. Förr eller senare får man ju dö och då kommer det inte längre spela någon större roll. I alla fall inte för en själv.
Så långt är jag med.
Om man har gjort bort sig eller inte.
Aha, du menar så. Ja.
Och att det egentligen är döden som är. För innan man finns, så finns man ju inte.
Nej.
Och sen är man död.
Jag vet, men det är någonting med det här som... Det är någonting med att vi säger det här när det är krig också som är...
Som är lika obehagligt som filosofiska rummet.
Ja, faktiskt. Kanske. Det är kanske det är att jag inte kan lyssna riktigt.
Det är lika obehagligt som filosofiska rummet.
Jag kan inte sitta här och försona mig med döden.
Eller hur?
Nej.
För hur jävla försonade...
Jag vill ta upp ett vapen och försvara mig. Jag vill fan
inte dö. Hur jävla försonade med döden skulle vi vara?
Ja, just det.
Om våra hem var nybombade.
Ja, det här snacket skulle ju liksom inte så mycket
skulle
värre.
Jag då sitta,
du kan sitta där
i ruinerna av mitt hem med liksom mina barn
till
folk är döda.
I skyddsrummet så att du får ju snart komma hem.
När vi är döda, då kommer det inte spela någon roll om ni gjorde bort er eller inte när ni levde. Alltså då blir det plötsligt.
Ja.
För de är ju, men herregud, jag kommer dö nu.
Ja, just det.
Då är det på riktigt.
Ja,
då är det inte någon jävla teori som någon sitter på en lyxrestaurang.
Nej. Nej.
Fy fan vad smutsigt. Fy fan vad smutsigt. Jo.
Jag är så överkänslig.
Nej. Det här är faktiskt ren smuts.
Ja.
Ska vi fundera på om vi ska klippa bort det eller om
det
vi
kan
faktiskt...
Det kan vi fundera på. Det kan vi se. Kan du höra hur det låter?
Nu har ukrainska ungdomar själva börjat TikToka om sin situation. Det är en tjej som jag såg, jag kunde nästan inte titta. Alltså jag kunde nästan inte titta. Därför att hon var i mina barns ålder.
Mm.
Och hon sitter i sitt rum och filmar sig själv med sin telefon. Och så hör man krigslarmet på bakgrunden. Och hon gråter. Och hon är så jävla rädd. Hon är så fruktansvärt rädd.
Ja.
Att dö, att hennes familj ska dö. Och också det här som går igen från andra människor som jag träffat som är vuxna nu som var med om krig när de var barn.
Mm.
Att de är så oroliga för sina husdjur. Min hund, min katt, det kan vara mitt marsvin.
Mm.
Hur ska det gå? Och Hilda då, min äldsta dotter, har ju läst på en del och hon sa att man får inte ha med sig husdjur i skyddsrummen. Så man måste säga hej då till Balto. Man måste säga hej då och släppa ut djuren bara. Och för barn, alltså om du tänker dig att du är 7 år, din klasskompis är död, din mamma är död, du får inte ha din hund. Alltså, och när de barnen då tiktokar och undrar, då blir det å andra sidan en identifikation som en tidningsartikel aldrig kan skapa.
Nej.
Och det finns många bottnar i det. Ja. För det blir så fruktansvärt skrämmande. Det blir så tydligt att det här kunde precis lika gärna ha varit jag.
Ja. Det blir för verkligt.
Och på andra sidan så förstår man allvaret. Alltså man förstår, nej men vänta. Det här är inte en tidningsartikel. Det är en människa som sitter och pratar med mig. Och i skräckslagen. Tårarna sprutar. Och så säger hon liksom, hörni, det tutar. Krigslämmen. Problemet är att barnen inte kan navigera överhuvudtaget.
Nej. Men kan vi det då?
Nej, det kan ju inte vi heller.
Nej.
Herregud, jag är också. Och jag förstår inte det. För vi är ju uppvuxna helt utan det här.
Ja,
det är till och med men det är också våra första år som vuxna. Så här, nej, men
det där. Nej, men jag är fortfarande i någon slags förnekelse. Men det där kommer inte. Ja, men, Putin pratar om Sverige, men det är ju bara...
Nej, och sen så en grej som Hilda sa som ju också är otroligt relevant. Och hon är alltså 17. Och har kommit fram till detta helt själv. Som är så här... Det var idag hon sa det. Att, nej, men det pågår ju sån här förödelse hela tiden.
Ja.
Nu händer det i Europa. Mm. Och så jämförde hon det med till exempel 9/11.
Jo, men den typen av relativisering, det kan man hålla på med. Och hon är en ung människa. Och det tror jag hon mår bra av. Men för i mitt huvud så är det ju inte, det går inte att jämföra. Det går inte att jämföra.
Nej, men
säg alltså... inte det till Hilda, men det här är ju liksom ett land. Det är ju en stormakt som... invaderar ett grannland.
Ja, hon tänker mer att folk är ju inte, det är ju inte värre om europeer dör. Det är så. Nej,
låt dem relativisera det. Men, ja,
så är ju det här en världskatastrof.
Ja, det är ju det.
Som vi inte vet var den kommer sluta.
Nej, vi vet inte det.
Men jag vill ju inte liksom...
Nej, det är klart att du inte ska svara henne på det.
Man får ha sin egen process.
Det är du och jag som pratar nu. Nej, men alltså, låt barnen gripa efter alla halmstrån de överhuvudtaget hittar.
Och sen det där kommer de komma fram till själva.
Och presentera halmstrån. Liksom.
Ja. Men det är ju liksom någonting som aldrig kommer bli så likt efter det här.
Det är ju så. Ja, och det här med att du och jag ska ha en konflikt, det känns som att vi väntar med det. Det är så mycket konflikt.
Vi kan ha en konflikt.
Det är så mycket konflikt ändå, så att säga, i världen.
Ja, men och jag är inte irriterad på dig.
Nej, jag inte heller.
Alltså, det måste ju få komma organiskt.
Alltså, vi kan inte krysta fram en sån.
Nej, men det är det jag försöker säga till skådespelarna och regisserar också. Att det är ju inte någon idé att ni hittar på känslor. Utan det måste ju komma från texten om varandra då.
Det måste det. Hur var maten på
den
och
var mycket god.
Slip?
Man förstår ju att det här är hög nivå.
Ja.
Det är inte vem som helst som får jobb här som kock.
Nej.
Utan här är noggranna avvägningar av smakkombinationer och sånt.
Mm.
Det var jättegott. Men jag är mer nyfiken på hur din mat var.
Alltså det var gott, men det var ju översaltat.
Var det?
Det var det. Det var för mycket salt. Ja. Och sen var det ju ändå, det var ju spetskål. Grillad spetskål. Och så var det ju då, där du sprinklat över lite rostade pumpakärnor och så. Vilket är gott och så, men...
liksom bättre kan ni.
Hade jag haft en citronklyfta till min lax hade jag varit ännu gladare.
Ja. Och hade jag haft någon lite mer protein, jag vet inte, det var gott, men det, jag har sett den här, jag har träffat den här spetskålen förut. Det var inte det här att man trillar baklänges.
Men jag tycker det verkar som, efter att ha studerat din vegan
resa.
Din veganresa, jag hatar det ordet. Jag hatar det, jag kan inte säga det.
Jo,
din veganresa har jag följt nu ett tag.
Ja.
Jag tycker min spaning, ett annat ord jag hatar, det är att för det mesta så verkar vegokäket vara antingen lite styrmoderligt behandlat, typ att de drar till något, eller så är det superambitiöst.
Ja.
Och liksom på, med annan mat, med mat som har kött i sig, där brukar det finnas någon sorts mellannivå. Att det här är passabel restaurangmat.
Ja, just det.
Men din mat är nästan alltid antingen styrmoderligt behandlad eller så är det fantastiskt.
Det var inte kategorin fantastiskt.
Nej, men även om det är för att det inte är tillräckligt etablerat än, utom på vissa restauranger som liksom sätter en ära i att göra jättebra.
De borde ju göra det här köket. Men det är också lite grann den här franska, alltså det är...
Tänk om jag var Jordan Peterson som bara äter kött. Han äter ju bara kött.
Ja, just det. Då skulle vi gräla varje avsnitt.
Ja. Okej.
Ja, ska vi...
göra lite fel.
Ska vi avsluta?
Ja. Om jag vore dramaturg nu skulle jag säga att vi måste knyta ihop säcken.
Ja. Varsågod och gör det.
Gunilla och jag tycker att det är för mycket spänningar och konflikt i världen just nu, utan att vi ska behöva krysta fram en konflikt. Men om ni däremot är irriterade på oss för någonting, så kan ni hålla inne med det. Bra. Jag tänkte säga att du får skriva det.
Nej.
Men nej. Och jo, vi har en fråga till er lyssnare. Om det är så att ni vill kommentera någonting i vårt kommentarsfält, så kan ni få säga om ni någon gång har bytt sida i en dubbelsäng. För min teori är att det gör man inte. Man sover på den sidan man vill, för att inte vakna på fel sida. Vi ses om 2 veckor. Puss och kram.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.